437 matcher i elitserien, det som numera heter Svenska Hockeyligan, det gjorde vår mångårige expertkollega i tv, Sanny Lindström, under sina 10 år som han spelade i ligan för Timrå och Färjestad.
Ja, jag fick en mikrofon uppstoppad under näsan precis när jag gick ut här i gången igår och var egentligen väldigt förbannad på att lite nonchalant att släppa upp dem sådär, men fått lite distans till det så får man kanske lära sig saker och ting av det, men samtidigt vi är 1-0 i matcher och det var det vi gick ut för att ta, om man säger så.
Så där lät Sanny Lindström som spelare i Färjestad under SM-finalserien 2011 där Färjestad till slut blev svenska mästare.
Mm. Och som expert vill jag påstå att han verkligen plöjer raka fåror.
Ja, visst.
Lennart Johanssons starka uttryck. Han jobbar ju för TV4, Expressen och dessutom i podden Sanny och Svensson som släpps varje måndag. 437 som i 43 mål för svenska fotbollslandslaget, varav 7 i OS 1948. Det gjorde Gunnar Nordahl i turneringen där Sverige tog nationens hittills i alla fall enda internationella mästerskapsguld på herrsidan. Han vann skytteligan med dessa 7 mål på 4 matcher.
Ja, det där laget är häftigt. Gunnar Nordahls båda bröder spelade ju också i guldlaget, Knut och Bertil.
Mm, just det. Och dessutom vill jag säga, Gunnar Gren och Nils Lidholm bildade ju ihop med Gunnar Nordahl suveräna AC Milan trion Grenoli.
260.
Va?
Det var då som den trion kärleksbombades.
Jaha.
I sporthuset.
Jag var så väldigt fokuserad på 437 efter den förra svängen här med 43 mål, varav 7 i OS.
Ja, om ett par månader så är ju kulan i luften igen i Allsvenskan. Förhoppningsvis en målrik säsong framför oss. I fjol, 2023, gjordes totalt 665 mål. Det innebär nästan 3 mål i snitt per match.
Mm, och det är väldigt långt ifrån 437.
Ja, just det. Ja, precis. Nu ska vi se här. Jo, målnummer 437 i Allsvenskan 2023.
Jaha.
Gjordes av Joe Jau i Degerfors när han kvitterade mot Djurgården i matchen i Stockholm i augusti. Det blev ändå förlust för Degerfors som ju sen också åkte ur Allsvenskan efter 3 säsonger i högsta serien.
Mm, nu tänker jag på Ralf Edström. Jag menar att de åker ur med Degerfors, det tar hårt på en sån tydlig egen profil för Degerfors som Ralf Edström ju ändå är. Vi kärleksbombade ju Ralf i våra 2 senaste avsnitt. Nog om det, nu avslutar vi detta intro med veckans Vasaloppet.
Ja, 5 veckor kvar nu till 100:e loppet, jubileumet.
Ja, och det här är en specialare. Det finns över 1000 åkare som åkt 30 lopp eller fler. Och de som har gjort det, de åker med orange nummerlapp. Vasalopps veteran nummer 437 är Sven-Erik Abrahamsson från Graninge-alliansen. Graninge-alliansen stoltserar med 2 segrar i Vasaloppet, båda från Håkan Westin. Håkan som, och hör här, otroligt nog är släkt med självaste Gustav Vasa i den 15:e generationen och dessutom bror till Bragguldsvinnaren och världsmästaren Marie-Helene Billan Westin, numera Östlund.
Ja, vilken skidstamtavla. Tavla, ja, förresten. Tanken är ju att vi ska prata en del om tavlor i detta avsnitt.
Ja, det är ett olycksdokument som vi faktiskt måste ha ytterligare diskussion till. Jag vill påstå att sällan har ett inslag känts så osäkert under sporthusets historien faktiskt.
Som nu är 437 avsnitt lång.
Ja, här är Lasse Granqvist.
Och Tommy Åström.
Idrottssverige, vi har ett resultat. Och vinnaren är Ebba Andersson.
Gärringpriset 2023, alltså till längdskidåkaren Ebba Andersson. Svenska folket röstade fram henne till den position som den idrottare som svarat för årets främsta svenska idrottsprestation efter de 2 VM-gulden 2023. Totalt blev det ju 4 medaljer.
Men oj, herregud. Jag vet inte riktigt hur jag ska börja. Jag sitter här liksom på mitt hotellrum nere i Schweiz. Dit jag har tagit oss med resten av landslaget. Och ja, ni ser ju var jag sitter i. Så jag vet inte riktigt om jag hade räknat med att vinna det här. Men Ja, det visar ju också vilken speciell plats just längdskidåkning har i svenska folkets hjärtan. För ja, jag hade ändå svårt att tro att det skulle nå liksom ända till armans höjd. Så tack!
Svenska folket valde Ebba före världsmästarna i friidrott Armand Duplantis och Daniel Ståhl som blev två av tre i omröstningen under idrottsgalan på Friends Arena där vi var på plats, Lasse.
Och nu välkomnar vi en av huvudrollsinnehavarna. Får jag säga att det är Jerringprisets nästor.
General?
General kanske också. Som så stilfullt in till prins Carl Philip såg till att hantera det vi alldeles nyss hörde här, nämligen utdelningen av Jerringpriset. Bengt Sköt, välkommen.
Ja, men tack så mycket. Det är alltid ett nöje att vara här.
Jag måste bara säga, innan vi går in på Jerringpris och detaljerna, jag tycker galans bästa replik, det är när du fångar, vi kommer komma tillbaka till det här med Sven-Göran Eriksson om en stund såklart, men galans bästa replik är när du fångar honom och kopplar det till Jerringpriset, när du säger det och Sven-Göran, Svennis, 1982, IFK Göteborg vann Jerringpriset. Du vet, att stå där framme på scenen, jag har gjort det några gånger. Det är liksom galans höjdpunkt, alltihopa landar in i det, alla sitter och ser fram emot detta. Du kommer ner, du har 2000 sittande middagsgäster, det var det nu är framför dig, publik också och allt. Och att då så oerhört elegant sätta hela tonen.
Svenska folket ville till exempel efter idrottsåret 1982 belöna dig, Sven-Göran Eriksson. Så det var med glädje som vi tilldelade dig och IFK Göteborg, Radiosportens kristallskål, det året för den förnämliga cupsuccén ute i Europa. Ja, mina damer och herrar. Ja.
Det var så skick.
Se där.
Otroligt bra.
Toppen. Nej, men jag är på också väldigt personligt påverkad av att Sven-Göran Eriksson fanns där, givetvis. Bevakade ett enda fotbolls-VM, men det var just 2006 och fick delansvar att bevaka just England. Och Sven-Göran Eriksson var på plats när han offentliggjorde i Baden-Baden ett packat konferensrum där David Beckham offentliggjordes som lagkapten och fick några egna ord där med Sven-Göran Eriksson i den jättehysterin alltså i Baden-Baden. Och var även ner till Lissabon under Svennis Benfica-tid. Och även där var han generös och tillmötesgående. Och där kunde man liksom få en intervjutid utan att ens gå till Benficas pressattaché och sådär. Så att lysande.
Det var andra tider kan man väl säga på många sätt. Låt oss komma tillbaka till Sven-Göran och
den uppbackningen. Men jag kan säga det apropå UEFA-cupen 82 bara. Att om ni lyssnar på Kärleksbombningen som kom ut denna måndag. Så handlar den om just UEFA-cupen 1982 ja. Och triumfen som vi repriserar. Och klippte ut 18 komprimerade minuter. Hoppa in där Bengt, du också lyssna. Mm. Så får vi minnesbilderna ifrån den enorma triumfen. Den största svenska klubblags... triumfen genom tiderna ju.
Och vad gäller Jerringpriset, just 1982 laget IFK Göteborg bara tre priser, Jerringpriser till fotbollen. Sen kom ju 1994 magin givetvis, medaljen borta i USA och så Zlatan Ibrahimovic.
Och ytterligare ett exempel på när Bragdguldet och Jerringpriset slår åt olika håll. För det är ju det som hände nu 2023. Daniel Ståhl fick ju Bragdguldet för den superprestationen när han vann VM i sista kastet med mästerskapsrekord. Medan Ebba Andersson då fick Jerringpriset. Och så var det ju verkligen 82 också eftersom Mats Wilander fick Bragdguldet. Det var ju då det här klassiska telegrammet kom. Det var ju telegram på den tiden.
Ja.
Som de blåvita spelarna skickade till Mats. Grattis Mats, vi slog för många bollar i nät. Och det här är ytterligare ett sånt år då, 2023.
Det blev så. Men bakom oss har vi fem raka år av samsyn. Samsyn mellan Bragdguldet och Jerringpriset.
Ja,
fem raka år.
Inte. Det ska vara lite buffel.
Ja, men då bodde du bättre under de tidigare åren från millennieskiftet. För då var det så, under 18 år, att vid bara fyra tillfällen under den perioden så var det samsyn. Ja.
Vi ska berätta för en yngre publik att ett telegram var alltså någonting man beställde. Det var väl hos Televerket. Och så skrevs det ut på papper.
Vi kanske ska berätta för en yngre publik vad Televerket var också.
Telia.
Det blir ganska lång utläggning.
Så skrevs det ut på papper och så skickades det till den som var mottagare då. Så fick man läsa telegrammet när det kom. Bara en sån sak. Ja.
Men apropå Ebba Andersson så funderar man ju alltid på det här med revansch på något sätt. För det blir ju speciellt det här året och du får göra din analys Bengt, men det tisslades och tassades vid bordet där vi satt, bord nummer 10 med Hasse Backe och company. Att rör inte vår längdskidåkning. Alltså längdskidåkning är ju den svenska folksjälen. Den är ju så älskad, så djupt rotat. Och här var det så speciellt att inte en enda nominering vad det gäller övriga priser gick till längdskidåkningen. Vilket gjorde att flera av dem faktiskt var, ja, de, jag vet inte om man ska använda ordet rasade, men
under hösten, ja.
Ja, det var inte en människa där från längdskidåkning. Inte ens en som har varit med här i sporthuset, Anders Byström, sportchefen, dansade in. Så när Ebba vann det här så fanns ingen representant på plats.
Märkligt med tanke på att det största priset ändå rimligen skulle kunna ha Ebba Andersson som en kandidat.
Mm.
Men du pekar ju på det här tidigt, Bengt. Du var ju tidigt ute och sa att längdskidåkningen har ingen nominering, men det kan ändå bli längdskidåkningen som är den stora segraren med Ebba Andersson som den stora drottningen. Och det är ju klart att alltså idrottsgalan bygger ju på Gäringpriset. Det är ju hela galan.
Det är crescendot.
Så att en aning anmärkningsvärt att man ifrån längdskidåkningen inte var beredd på att ta emot priset. Mm. Nu vill jag säga det att Ebba Andersson och Armand Duplantis syntes ju det här delat där när prinsen skulle säga vinnaren. Och hon blev ju så härligt överraskad, Ebba, där hon satt i någon hoodie på något hotellrum någonstans.
Visst var det en härlig sekvens?
Ja, men verkligen alltså, över att få svenska folkets pris. Men berätta om vägen fram här, Bengt. Du har ju koll på det här. Jag påstår inte att du är nästor här om du inte har koll. Och det har du ju. Du vet ju hur röstsiffrorna har sett ut från det att det öppnade. Och det här har man ju kunnat rösta digitalt rätt länge. Så berätta hur vägen fram har varit.
Ja, man har ju kunnat göra det från mitten av november. Mm. Och redan vid jul, då drogs ju ett streck när 12 kandidater skulle bli 8. Och redan då hade vi 1. Ebba Andersson. 2. Armand Duplantis. Då var beachvolleyparet Helvig och Åman 3 och Daniel Ståhl 4. Och inför galan, precis när första pukslaget hördes från galan nu den här veckan, så var det Ebba Andersson som ledde. Före Duplantis och så Ståhl och även där 4 Helvig och Åman. Så att det där hölls fast sen. Även när de stora floderna av folkets röster kom under kvällen. Den här positioneringen alltså.
161 000 på Ebba och under 100
så blev
för
det.
Tvåan. Duplantis. Och det måste man ju säga är en massiv skillnad i antal röster skulle jag påstå. Det var ju inte direkt så att man behövde någon räkna om här. Liksom.
Nu ser vi liksom att Gäringpriset inte hamnat i något liksom dike och ser samma vatten flyta förbi år efter år efter år efter år. Liksom att det är bär iväg åt ett håll. Utan de senaste 6 åren har det varit 6 olika sporter som vunnit Gäringpriset. Och blickar vi tillbaka de senaste 12 åren så är det 9 olika sporter. Så det är inte så att det är snö, 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 snö som gäller. Från millennieskiftet eller från Magdalena Forsbergs sista Gäringpris 2001. Hon vann ju 4 stycken i rad. Men efter det, i modern tid kan man säga, så är det bara 4. Bara 4 stycken snöidrottare. Så den här myten om att så fort svenskar ser ett par skidor så blir man totalberusad, det stämmer inte riktigt. Här har vi den blott andra längdskidåkaren under den här perioden. Vi kommer upp på Charlotte Kalla nivå alltså.
Ja, men 2 VM-guld är ju också, det kan du sätta i perspektiv alltså, i den svenska längdskidåkningshistorien. Det är inte så ofta man vinner 2 VM-guld i samma mästerskap.
Det gjorde aldrig Marie-Helene Billen-Westin.
Även om lite färre sträckor då ska vi säga.
Precis, det gjorde aldrig Charlotte Kalla. Det gjorde senast Toine Gustafsson Rönnlund, va? Grenoble OS. Det är sent 60-tal. Så att Ebba Andersson gjorde alltså någonting som den väldigt hyllade Charlotte Kalla aldrig fixade. Ett visst år. 2 VM-guld i samma mästerskap. Och det var inte ens stafett som krydda i det. Utan det var på egen hand också.
Sporthuset 437.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Jag tror att det här var den 25:e idrottsgalan. Jag tror att idrottsakademin gnuggar händerna över hur den här galan landade. Vi sitter och pratar om Ebba Andersson, längdskidor, som Jerringprisvinnare. Friidrotten hade ju dels årets manlige och dels årets prestation. Simningen hade eviga drottningen för årets kvinnliga idrottare, nämligen Sara Sjöström, som ju ständigt dyker upp. Hon är ofta, nästan alltid nominerad och ofta vinnare. Vi hade ju skidskyttet som årets ledare. Vi hade beachvolleyboll som fick priset som årets lag. Mm. Och vi hade golfen, som är ju en världsidrott. Mm. Som årets nykomling. Mm. Så att den här paletten får ju Idrottsakademin att känna att 25, det här var 25:e galan, snart fyller vi 25 år också. On the way, vi är i rörelse och vi är på rätt väg.
Det som är noterbart är ju att Ebba Andersson inte hade någon nominering från Idrottsakademin. Det gick inte att rösta på henne i någon kategori.
Det hade varit mycket spännande att se hur det gått mellan Sara Sjöström och Ebba Andersson. Verkligen. I akademins omröstning.
Ja.
Mm. Den blev vi lite grann snuvade på.
Ja, nu. Sant. Mm. Så det undrar om det har hänt tidigare faktiskt. Sörenstam var ju utanför nomineringen något år, sen vann hon Jerringpriset, men det tror jag var året efter. Och sådär, så att det kan vara unikt. Och möjligen också då, det vet vi inte, kan vi bara spekulera i. En anledning till att så många tänker, upp till kamp för Ebba!
Men vi ska ju också veta att roten till Jerringpriset, fröet på hösten liksom, det är också en nomineringsjury som tar fram dem som det kommer att stå emellan. Så att vi var ju tvungna att i likhet med akademins jury fundera på längdskidåkningen. Men ja, det var egentligen aldrig någon tvekan. Det var snarare så att vi var in på det finstilta och kollade om Jonas Sundling också VM-guld i sprint och VM-guld i teamsprint skulle nomineras. Nu blev det inte så.
Men det skiljer sig ju i uppdrag. För Radiosportens Jerringpris är ju den eller de som utfört årets främsta idrottsprestation. Det är ju den beskrivningen det har. Idrottsgalans nomineringsjury tittar ju på till exempel i kategorin årets manliga, kvinnliga, årets lag och så vidare. Så är det de samlade prestationerna under ett helt år då. Från, i det fallet är det 1 november året före till 31 oktober det året. Så det är det de tittar på.
Men jag vill säga när vi får hem röstsedlarna så man är ju dålig på att titta på kriterierna. Det är bara att erkänna. Det står väl någonstans i det finstilta. Så när man röstar, ja. Och därför tror jag Ebba Andersson, det hade varit intressant som du säger, även om Idrottsakademin, det är ju 350 personer då. Det är aktiva, för detta aktiva.
Det är ju svensk idrotts...
Sportjournalister.
Adel.
Ja, och det är ledare. Och många av de är ju inte heller superanalytiska när man sitter där och kryssar i det, utan även där blir det ganska känslomässigt emellanåt. Därför tror jag att Ebba hade haft en bra chans mot Sara Sjöström, årets kvinnliga idrottare, trots att Sara är, som jag tycker, solklar vinnare. För hon är alltså lika solklar som Duplantis är på manliga sidan. De två är bäst.
Isabel Haak åkte ut, hon var inte topp 8.
Nej, inte ens topp 8 var Sara Sjöström.
Och Sara Sjöström var inte heller topp 8.
När det gäller det känslomässiga.
Ja, exakt, men det är olika uppdrag.
Akademins priser blev väldigt rätt, tycker jag, i många fall. De två till exempel, vi har ju också då det självklara egentligen att Ludvig Åberg, årets nykomling. Åberg som vi har lärt oss mycket om i sporthuset
kan
på senare tid.
Alla röster. Vi får ju aldrig reda på hur akademin röstar. Men det kan man ju tänka sig att han måste nästan ha... De säger ju landslide i USA, va? Det måste ha varit det. Han måste ha fått nästan alla röster på årets nykomling, verkligen.
Och sen hade vi årets lag också. Det var lite mer tveksamt kanske. Där var det tuffare, tror jag. För beachvolleykillarna, de vann EM-guld. Men det gjorde också bordtenniskillarna. Och sen har vi damfotbollen som en liten svår aspekt. Den stora globala fotbollen med bronset. Där tror jag kan ha varit lite tuffare. Det är mer tveksamt. Årets prestation helt given förstås. Daniel Ståhl, lika givet som att han får bragguldet.
Så man tittar på ögonblicket, va?
Ja. Men sen har jag frågat ögonblicket. När det är årets ledare så tycker jag den är lurig faktiskt att ta ut. Det här kan du spinna vidare på, för det är ju din sport, Bengt. Men årets ledare så tycker jag att det är knepigt att värdera en förbundskapten i en individuell idrott. Ja, det finns ju lagmoment också i form av stafett och så. Men för de enskilda idrottarna har ju andra tränare till vardags.
Inom skidskytte är det så att förbundskaptenen, ja, men det här var ett arbetssätt som Wolfgang Pichler sjösatte, och Johannes Lukas har ju varit Pichlers lärjunge från väldigt tidigt i Lukas ledarkarriär. Åkarna lyssnar på varenda stavelse som Pichler sa och det som Johannes Lukas nu säger. Oerhört inflytande på åkare efter åkare och gör individuella upplägg. Raka motsatsen tror jag gäller kring till exempel ridsporten med Henrik Ankarkrona där.
Nej, men friidrotten och så. Jag menar, Kajsa Bergqvist har ju ingenting med Kadi Sagnias upplägg att göra.
Verkligen inte. Och Tony Klint var inte och petade i Daniel Ståhls kastande.
Nej,
och så.
Bra poäng. Så då, i det här fallet så kan det vara mer motiverat då. För ibland när det var förbundskapten i friidrott som har fått priset har jag tänkt att hur mycket har den förbundskapten att göra med att Stefan Holm vann OS-guld i Aten och så? Mm.
Nej, men sådan är bilden av hur skidskyttet jobbar. Och jag tror att det är alltså med lupp som Johannes Lukas kikar på Hanna Öbergs träning, Sebastian Samuelssons och så vidare. Sen är det ju fler moment i skidskytte. Därför har de till exempel en speciell skyttecoach som kan mycket mer kring den specifika pusselbiten. Mm. Och det förstår man ju också.
Han var ju i sitt tacktal tydlig med att han hade gjort skillnad. Mm. Han var ju nästan lite imponerad över att de stått ut med honom under ett helt år.
Där går han också i Pichlers fotspår.
Ja, så att han står ju tydligen för någonting här som är extraordinärt och speciellt.
Bra iakttagelse.
Annars är det ju kul det här tycker jag. Att det skaver lite mellan snö- och isidrotterna och de andra. Duplantis sa ju i sitt tacktal att...
Ja, jag vill säga tack till Nils Vennerpo för att du avslutade karriären.
För att då kunde han vinna ett fint pris. Ja, det var ju kanon, va? Och då ska vi komma ihåg att förra året blev ju Armand Duplantis som den dominant han är helt utan priser på galan. Han fick inte Gäringpriset och han fick inte någon av de ordinarie priserna där heller, årets manliga prestation. Så att det är ju en not. Och dessutom beachvolleykillarna. Åman Hellvig sa ju i sitt tacktal att det här visar ju också att man kan vara bra även i sand och inte bara på snö. Det var ju också en liten gliring, va?
Och det här är alltså en kamp mellan, vad ska man säga, det globala och det regionala. Och full respekt för kärleken som finns i snö och islandet, det märker vi inte minst i dessa dagar.
Men som jag sa, väldigt få Gäringpris har gått till snö och isporter. Väldigt få.
Mm. Ja, men då har vi med råge sammanfattat det senaste idrottsåret. Nu kan vi blicka framåt. Eller ska vi ta en liten sväng också om en stund ytterligare om den här galan? Jag tänker på Svennis förstås, men också du har säkert någon behind the scenes, Bengt. Något mustigt från
bakom korridor. Draperierna. Ja. Låt mig klura.
Precis.
Låt mig klura.
Får jag medan du klurar också om en stund krydda anrättningen? Ja. För att det är sista söndagen i januari som närmar sig. Och då körs ju det mest kniviga och utmanande travloppet i världen.
Just det.
Nämligen Prix d'Amérique på Vincennes i Paris. Över 2800 meter och drygt det. I uppförsbacke bland annat. Med en svensk möjlighet. Även om det kanske inte är sannolikt, men det är möjligt. Och det räcker gott.
Veckans surr.
Gottfridsson igen och så tar han sig förbi och skjuter bakom ryggen! Jim Gottfridsson!
Ja, det är ett av de bättre
och
målen.
Och två minuter får han med sig också.
Ja, men det får ju visa lite
kolla
mer
igen.
Glädje.
Kolla igen!
Ja, det är helt underbart.
Det kan inte bli bättre, Claes.
Ja, men nu får du flytta lite på dig, Bengt, faktiskt, för nu får vi ytterligare sällskap här.
Ja, visst.
Är det okej att du makar lite på dig?
Ja, det här blir bra.
För nu kommer en kompetens som du inte besitter.
Nej,
det finns maken till kompetens.
Jag bara insuper det som kommer nu. Bra.
Det är nämligen en riktig sporthuset-vän som är här. Numera vill vi nästan kalla det för sporthusets handbollsexpert i och med att du inte jobbar i tv längre, men du har gjort det under många år. Välkommen tillbaka, Jenny Linnell.
Ja, men tack så mycket. Kul att vara här.
Och som vi vet också från, du var med under ett av avsnitten förra året 2023 när vi pratade mycket om Hand the Ball också. Det underbara initiativet som du ligger bakom och som nu också är en del av Svenska Handbollförbundet. Där det helt enkelt handlar om, ja, men ta rubriken själv igen, vad det handlar om.
Ja, men det är ett rörelsekoncept som Svenska Handbollförbundet jobbar med för att just vara en kraft i samhället mot inaktivitet hos barn. Så hur kan vi komma ut med handbollen och idrotten på kreativa nya sätt och förhoppningsvis nå de här målgrupperna som är svåra att nå.
Och nu Sverige mot Frankrike i EM-semifinal i Köln. Den kommer ju dagen efter att det här avsnittet kommer ut. Och vi ska också säga det, Jenny och Tommy och alla, Bengt, att vi spelar in det här före Sveriges, den är helt betydelselös, men ändå före Sveriges betydelselösa sista gruppspelsmatch mot Norge. Danmark är också klart för semifinal. Vi följer allt det här noga på Viaplay oftast med Anders Bjur numera ju och Claes Hellgren som ju tidigare jobbade ihop med Robert Pärlskog dessutom. Ja. Och de avslutade ju sitt samarbete Pärlskog och Hellgren med EM-guldet för 2 år sedan. Men nu är det alltså Anders Bjur, det är bra det där. Av det du har sett hittills, Jenny, berätta nu, fram till Sveriges sista gruppspelsmatch inför semifinalen, alltså vad tycker du om Sveriges EM-insats totalt?
Ja, men jag är positivt överraskad. Jag hade höga förväntningar och det tycker jag alla har. Men då blir jag lite nervös. Alltså när man förväntar sig att det ska gå riktigt bra för ett svenskt landslag. Då
går det aldrig.
Ja, men lite så. Så att jag tycker att de har gått väldigt bra under Glenn Solbergs ledning och går in i ett otroligt tufft EM. Det har vi ju sett i alla resultat som går lika. Så att de har presterat riktigt bra, vilket vi förväntade, men lite över mina förväntningar skulle jag säga.
För jag menar, här pratar vi alltså om på här sidan alltså 4 raka mästerskapssemifinaler och alla mot Frankrike dessutom. Vad säger du om det läge vi är i just nu om vi pratar herrhandbollen?
Alltså vi har ju otroligt många spelare som är ute. Så följer man även Champions League eller någonting annat så har vi manliga spelare ute i nästan alla stora klubbar och det är det på sikt som gör att Glenn Solberg och hans ledarstab kan välja. Och i det här mästerskapet så tycker jag att vi har gjort en prestationshöjning genom att vi kan byta spelare. Så vi inte lika sårbara när vi får en skada eller när ett spel inte funkar och i topphandbollen, alltså jag tror inte man kan förstå om man inte är insatt hur tajt det är i ett EM. Mm. Så bara det att man under så många mästerskap går topp 4, det är väldigt, väldigt svårt.
Och det är nästan Frankrike,
ja men det är ju det i den konkurrensen som är i år och då var vi nära att förlora mot Holland i, eller Nederländerna eller vad man nu säger i första gruppspelet. Men även Danmark som går som en raket, de har också varit nära att förlora så att det är otroligt tajt i toppen.
Mm. Jens Fjällström förra veckan, han häpnade i vår inspelning då över den här höghastighetshandbollen som har blivit överlag, men kanske framförallt specifikt Sverige och hur Glenn Solberg vill spela. Alltså med alla höghastighetslöp. Kan du utveckla vad det är som har hänt?
Jag älskar också att Jens är den som grottar ner sig.
Ja,
men det är ju så att handbollen börjar ju bli en extremt dynamisk idrott, vilket det ju alltid har varit. Men man har väl de senaste åren både drivit på regelmässigt men också prestationsmässigt för att driva upp ett tempo. Och på här sidan, jag tror att det är svårt att förstå hur höga krafter det är och hur ändå spelarna parerar det. Och då är ju Sverige, när Solberg kom in, vi har ju alla parametrar för att spela snabb handboll. Vi har bra kantspelare, vi har duktiga målvakter, generellt bra försvar. Det tycker väl jag är där vi måste prestera nu för att gå långt i det här mästerskapet. Men har du det på plats så kan du alltid springa handboll. Och i handboll är det ju så här att ju fler kontringsmål du gör, det är det enkla. Där tar du inte så mycket stryk. Du kan hämta in 2-3 mål på bara en minut. Och stå och stångas i uppställt anfallsspel mot exempelvis Ungern, där alla är 2-15, det är rätt så tufft.
Och där påminner ju en del om fotbollen också, ja, hockeyn också. Alltså det är snabba omställningar helt enkelt. Men jag tänkte också, vad gjorde Solberg specifikt? För jag vet att om det här med anfall och försvar och byta spelare och att man slutade med det och sådär.
Ja, han valde ju väldigt hård väg att ta bort spelare som bara spelar åt ett håll och där tror väl jag att nu har de hittat en lite bättre balans. Andreas Nilsson är med på linjen nu för att man ska kunna spela ett 7-6. För de som inte vet vad det är så är det ju en regel där man kan ta ut målvakten i anfall och då spela med ett övertal. Då måste man byta, men då har man också fått lite lugn och ro. Man springer bra och så kan man lägga på i spelet. Jag tror att när han kom in så rensade han ut det han tyckte var långsamt, drog på fart, nu har vi den, vi bemästrar den och då kan man börja lira lite med de här eventuella försvarsbyten eller 7-6 spel. Så jag tycker att de har utvecklat laget och spelet väldigt fint sedan de började.
Det är väl Danmark som är favoriter?
Ja, herregud. Deras 9-meter-spel, om man inte har sett handboll innan så ska man se Danmark spela anfallsspel. De har 2 unga spelare, Gidsel på höger och Pytlik på vänster. Pytlik som jag förresten spelade med på träning när han var 15-16, när jag spelade hos Odense, för då hade vi hans pappa Jan Pytlik som tränare. Redan då kände man så här, herregud vad bra han är. Och de två tillsammans, de kommer kunna göra 40-45 mål per match. Utan problem. Så mot Danmark måste man ha bra målvakter, annars vinner man inte.
Nu är det ju det här ett EM såklart som vi snackar om. Men
Om man tittar på VM och OS så har det ju under ganska lång tid varit så att det är bara de europeiska lagen som i slutändan vinner guld, silver, brons. Hur är det ställt utanför Europa egentligen, icke-europeiska lag? För att en sån utveckling vill ju de flesta sporter se, att det, att det breddas, att det finns klass i Sydamerika, Afrika, Asien och sådär.
Ja, men Asien satsar ju rätt så mycket. Sydkorea, Japan börjar komma upp. Japans damer har haft danska tränare under lång tid, tycker jag tar jättestora steg. Vi har ju Signell, vår svenska tränare i Sydkorea dam, lite svårare på här sidan och slår sig in. Men jag är ju för att bredda handbollen. Jag menar, kolla på fotbollen. När jag växte upp så var ju de afrikanska lagen väldigt långt efter. Och nu, jag har inte jättebra koll på fotboll, men blir fascinerad över hur bra de är. Om du inte bjuder in afrikanska lag till såna här turneringar, då finns det inga incitament för att utveckla den idrotten. Men ändra strukturen under mästerskapet så att de kanske faller bort lite tidigare.
Det känns som att Europa nästan har ryckt ifrån mer ju när det gäller medaljer mot hur det var tidigare, även om det alltid har varit Europa som har varit bäst.
Ja, precis. Men vi har nog haft vissa årgångar i vissa länder. Brasiliens damer var bra i en period. Nu kommer ju vissa afrikanska länder på damsidan. På damsidan är lite lättare. Jag tycker när jag ser relationen mellan lagen i det här Europamästerskapet som vi ser på här sidan nu, det kommer inte vara lättare att slå sig in där, för att nivån bara höjs och höjs och höjs. De små länderna, Österrike, Nederländerna, de som vi har räknat bort, de börjar ju vinna de här matcherna nu. Så herrarnas mästerskap, det är ju ett getingbo.
Europa dominerar, och nu är vi ju i Europa när det handlar om EM, och nu är en fråga.
Det vore en aning överraskande annars i och för sig.
Ja, vi, var svar.
Om något oljeland hade snott EM,
ja, man vet aldrig vad som kan ha. Ganska kort brindtid på hur det här svaret kommer hålla, men hur går det?
Oh, jag säger det, jag gillar ju inte att ha bra känslor. Jag gillar att vara lite så här pessimistisk och tänka så här, det tar de inte. Men jag tycker att Frankrike brukar inte spela bra innan ett OS. Och nu har de OS på hemmaplan, så jag tycker att de har hittat sitt spel. Men jag tror att vi tar Frankrike. Och sen hoppas jag att jag även tar Danmark i final, för att de inte har bytt runt så mycket. Men vi måste upp med en pallika i ninja-räddningar med foten upp i hörnet och ett bättre försvarsspel. Framåt kommer vi göra mål, det tror jag.
Bonanno går upp, spelar ut på kanten. Och där såg den till. Vilken räddning!
Ninja Turtles 2 liksom.
Ninja Turtles räddning ifrån Andreas Pallika.
Jag såg det.
Ja, jag såg.
Han sparkar ju, oj, 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 så högt upp han är. Titta vad högt upp han är. Och så, det är ju helt underbart. Ja, tack Andreas, det var värt de tre pengarna.
Andreas Pallika, sanslösa räddningar.
Jo, men vi måste ändå, det här är Pälskoghelgen när det är som bäst. Det är precis exakt detta som är så ljuv musik. Men Pallikas räddning, var det Ninja Turtle 2 eller tre poäng eller vad var det? Ja, härligt.
Ja, EM-guldet för två år sedan, då var ju han en stor guldhjälte då, och i många andra mästerskap har han ju spelat så bra. Och vi hoppas på revansch då, Jenny och alla andra, mot Frankrike. Apropå förlusten i VM-semifinalen på hemmaplan i fjol. Och sen också revansch mot Danmark, om det nu blir Danmark i final, vi får se. Det är ju så att det var ju så nära en boll från första globala mästerskapsmedaljen för de svenska damerna mot just Danmark. Apropå att vi är inne i en framgångsvåg för svensk handboll för bara några veckor sedan. Och du var ju där, vet jag, i ett fullsatt boxen som arenan där i Herning heter.
Vi pratar ju 11-12 tusen tokiga danskar. De börjar knackigt, men de tar sig in i matchen. Hade kunnat gått bättre innan paus. Och så tycker jag ju Sverige driver spelet i andra halvlek. Och så förlorar man.
Du kommer ju få en semi, det kan ju bli så, mellan Tyskland och Danmark. Och då får danskarna kämpa.
Ja.
För tyskarna hörs på läktaren, och de här som håller i pipan där, de verkar inte riktigt ha koll alla gånger, vet du. De håller på att stoppa tider och fram och tillbaka, och innanför eller utanför, och hur är det, va? Så det kan bli lite knepigt när ett par domslut dansar in den tyska vägen. Då får vi se hur bra danskarna är. Men det kan ju drabba Sverige om du har rätt att de slår Frankrike i semi, för då kan få ju Sverige i samma läge sen i finalen.
Och kommer vi tre i mästerskapet, så är det ju förmodligen OS-platsen också. Så att det hade väl varit otroligt kul.
Verkligen.
Så att det finns en del att heja på. Jag tycker ju verkligen fredag kväll, söndag, boka inte in något annat. För nu är det ändå handbollen som kanske får ta plats.
Torsdag i sporthuset, sen blir det handboll. Tack så mycket Jenny Linnell för detta raska besök hos oss.
Du letar
för
att reda in ut i sviten här. Vad tyckte du om inspelningssviten?
Ja, men jag gillar ju det. Någonting säger de psykologiskt när man får se långt. Och det får man här från åttonde våningen, så jag är mer än nöjd.
Ja. Och du, det viktigaste tacket är tack för att du sätter Sverige i rörelse. Du är en av de som verkligen bidrar till det. Du sätter barn och ungdomar i rörelse, det viktigaste som finns.
Ja, men vad kul. Gå in och kika på Handball. Om någon vill samarbeta om något så är det bara att höra av sig.
Verkligen. Suveränt projekt. Tack, tack.
Tack.
Sporthuset 437.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Om vi då ska återgå till och summera det som, ja, det lär ju bli mest ihågkommet ifrån den här idrottsgalan 2024, så är det ju den unisona vackra hyllningen till Sven-Göran Eriksson när han klev upp på scenen på Friends Arena, märkt av sin dödliga sjukdom och så mycket kärlek i salongen och fina, fina hälsningar från bland andra Wayne Rooney som sa att han tidigare inte hunnit med att tacka ordentligt, och det passade han på att göra nu, hur mycket Svennis betytt för honom under tiden tillsammans i det engelska fotbollslandslaget.
I never really got a chance to thank you, Sven, for all the help and advice you gave me throughout the years. So tonight I'd just like to say thank you for all your help in helping me progress as a player and as a coach. I'm sorry I can't be there tonight, and if I have my vote, I will certainly vote for you for a lifetime achievement award. All the best, Sven, have a good night and hopefully see you soon.
Mina damer och herrar, Sven-Göran Eriksson.
Tackar. Tack ska ni ha. Ni får mig att gråta. Oj, oj, oj. Otroligt, otroligt vackert. Tack ska ni ha, alla idrottsvänner. Och även om det är nytt folk som jag har träffat i kväll. Så ett jättestort tack till er. Och allt det beröm jag får, jag tror inte jag förtjänar allt av det. Det är lite för bra. Men tack ska ni ha och en fortsatt trevlig kväll. Fantastiskt. Jag har inga mera ord att säga. Tack ska ni ha för allt.
Jag är en tagen Sven-Göran Eriksson som mötte kärlek och stöd i en oerhört svår situation. Det tog alla hårt. Inför galan var det folk pratade om, kände jag. På vägen in, det var att Sven-Göran Eriksson skulle komma och den hyllningen han skulle få. Det var ett fint inslag. Torbjörn Nilsson.
Som ju Svennis hyllade i den här kärleksbombningen vi pratade om tidigare. Ja. Som kom ut i måndags från sporthuset där. Det var rätt kul, tv-programmet.
Det är ett otroligt inslag är det ju. Ja. Från England.
Ja, exakt.
Med Sven-Göran Eriksson.
När han plocka fram sitt världslag.
Och det här är alltså tidigare, inte, det är inte nu utan det är sedan tidigare,
ja,
detta gjordes.
Ja, som finns i vår kärleksbombning.
Torbjörn Nilsson.
Yeah. I think,
and he makes your team.
I think he was the best of all these. Really?
Yeah. Fantastic.
Alltså Sven Göransson får plocka ut sina bästa spelare. Han har tränat.
Bra idé.
Under hela sin karriär. Ja, visst. Och så säger han Torbjörn Nilsson, vet ju inte vem det är. De bara, what?
Ja.
Det är otroligt härligt. Ja. Och Torbjörn var med i den hyllningen som kom till Sven Göransson med Wayne Rooney, John Terry som fick debutera med Sven Göran Eriksson också. Som också var en av dem som talade till Svennis på.
Vilka hälsningar, Bengt. Vilka hälsningar.
Verkligen. Wayne Rooney vet jag. Den där filmen från Wayne kom bara timmar före galan.
Är det säkert?
Ja, den kilades in tätt in på galan. Och, så det var en riktig vinstlott. Det var verkligen någonting, kanske en av de tre mest känslosamma sekvenser de senaste åren i galan.
Mm. Det var bra gjort av galarrangörerna också, för det där är verkligen någonting jag brinner för, att låta stående ovationer vara. Bryt inte in som det blev på hockeygalan när Mark Levengood bröt in mitt i en stående ovation för Börje Salmi för att det är någon som ropar i hans lurar att gå vidare, gå vidare, gå vidare. Skapa luft i körschemat för den här typen av saker. Och det hade man gjort nu. För det finns ju inget bättre innehåll för alla som tittar på tv och som är på plats än en stående ovation.
Nej.
Men det var alltså en väldigt sen ansträngning från galans sida att han skulle komma.
Det är svår cancer, och han säger själv i intervjun i P1 att det kan handla om ett år på sin höjd. Så det blir en väldigt speciell situation. Men ändå, det finns någonting i att han får ta emot all uppskattning. Kärlek i många fall, men uppskattning för en strålande tränargärning.
Nu?
Exakt, när han är mottaglig för det och han får sortera in det och lägga det närmast hjärtat. Jag tycker det är förbannat fint, om jag får säga så.
Mm.
Och helt jämnårig med Jerringpriset. Ja, men det är idrottsprinsen själv. Födelseår för er bägge, 1979.
Stämmer bra det. Och under alla år så har vi ju fått prisa väldigt många duktiga atleter och lag.
Du, hur är det att köra med prinsen?
Det är roligt. Vi har tid att konversera och umgås och diskutera lite grann livet utanför idrotten, lite familjeliv så där. Jag har en 5-åring hemma, han har 3 barn i ungefär den åldern och neråt. Han har ju en dalkulla till hustru också, så att det finns lite kopplingar mellan just Snyggt. Henne och mig. Ja, men det känns roligt. Ja. Genuint roligt att se, så han är öppet intresserad. Han kommer inte liksom på sin någon form av hög kunglig häst in och känner att han är i centrum, utan han är ömsint intresserad av hur jag har det i mitt enkla liv liksom. Mm, inga problem. Ja, det är jättefint.
Det känns ju lite grann så också att det finns en stark trygghet på scen där. För han var ju med, han var involverad där och blandade ihop siffrorna där i procenttalen vid någon utdelning någon gång. Men det känns ju väldigt naturligt, och han håller sig ju väl till manus och pratar om idrottens
förträffning. Han håller sig väl till ett långt manus.
Ja, men det ska vara det också. En kunglighet dyker ju ändå upp liksom och surrar här.
Det ska vara långt.
Ja, men det ska vara lite sådär.
Det är ju så att prins Carl Philip har ju assistenter intill sig som också kan styrsla lite grann i palatset så att säga.
Ett hus i sporthuset.
Ja, men var med i diskussionerna i vårt sporthus via sociala medier som Facebook, X, Twitter, Instagram, eller mejla via vår hemsida sporthusetpodcast.se. Introtack denna vecka. Till starten så nådde inskick från Rickard Ljung, Erik Dahlberg, Torbjörn Johansson och Håkan Ottosson. Och vi har också fått en hel del fin respons, tack för det, kring våra avsnitt med Ralf Edström, med lyssnarnas egna anekdoter och minnen och så vidare. Det är härligt på alla sätt att ni är med och bidrar.
Du, Lasse, du hintade om travet.
Jo, men du är
någonting
ju
inte stort på gång.
Jo, men du är ju inte bara i kungliga sammanhang benägen att hålla dig till häst. Du nämnde ju det alldeles nyss här med prins Carl Philip, en kunglig häst. Men det är ju dags för Prix d'Amérique. Och du är också en god travvän.
Väldigt intresserad, men har aldrig varit där, vilket du har varit, på Vincennesbanan strax utanför Paris. Det är nog det bästa och mest stämningsladdade inom idrott som jag inte varit på.
Det är ändå Paris.
Ja, det är ju det. Så berätta. Vad lockar? Vad attraherar? Hur är det på plats?
Nej, men det är världens
för radiosporten
största, det är världens klurigaste travlopp och knivigaste travlopp skulle jag säga att kunna vinna. Och det har flera skäl. Det är ju fransmännens hemmaplan. Startögonblicket är ju otroligt rörigt för en som inte är van vid hur det går till i Frankrike. När 18 hästar alltså tvingas utanför banan i en särskild folla där de får slåss om positionerna mer eller mindre. Och sen så ska de då ut på banan i en solfjäder, en ganska bred öppning som ni förstår. Ut på banan i en solfjäder och så iväg, va? 18 hästar.
Yes.
De kör ju ut i skogen mer eller mindre, va? Och då är det en uppförsbacke. Det är motlut alltså.
Innan Unikt, de kommer... eller?
Ja, och innan de kommer in i den långa, långa, långa sista svängen. Och sen är ju upploppet typ 250 meter eller någonting sånt. Så det hinner hända ganska mycket. Och de kör ju inte, ofta när vi ser svenska travlopp så är det ju rätt ordningsamt. Det är ofta en favorit som kommer till ledningen. Den som ligger utvändigt är chanslös att vinna. Den positionen kallas ju för dödspositionen. För hästen ska bli dödstrött kan man väl säga. Och sen så sitter de i parvis bakåt. Tills det är ungefär 700-800 meter kvar. Så, och då kommer de i tredje spårspel. Så ser det ju ut. Det är mycket mer rörelse i ett franskt travlopp. Kan man ju säga. Och här har vi alltså i Prix d'Amérique detta året Björn Goop har ju vunnit loppet 3 gånger. Joviality, ägd av Stallkurant, tränad av Sabine Kagebrandt, kommer alltså till start i loppet och står väl här nu i 15, 16, 17 gånger pengarna, så det är ju ingen favorit, va? Men ändå, det är plusvärde. Mm. Hail Mary med också, en annan Sverigebekantning, Aetos Kronos, kommer också till start såvida ingen blir struken inför. Det finns en lång reservlista som de kan plocka in hästar ifrån. Fjolårssegraren Huckleberry är med igen, Jean-Michel Basir, som körde hästen till seger förra året, avstår i år. Han låter sonen Nicolas sköta själva styrningen, va?
Nicolas Basir.
Ja, det kan till och med vara så, ja. Det kan till och med vara så, ja. Och så Örjan Kihlström som skulle få en av hästarna också. Det blir en del svensk intressen i racet. Men det är bara själva startögonblicket. Det finns ju de som hävdar inom travsvängen att om det ser dåligt ut för franska hästarna när de kommer ut i startfållan, det kan göra det ibland, då trycker de på omstartsknappen, va? Och det låter ju som ett brandlarm. Så det vet ju alla att det är. Men de är snabba tillbaka ut utanför banan igen och så sorterar de upp sig och så iväg igen. Men det kan ju vara en 5-6 omstarter. Loppet går just efter klockan 4 på eftermiddagen. En ståtlig invigning, Amerika-invigning som de har liksom inspirerat då. Prix d'Amérique heter ju loppet, va. Så att vi får redan vid ett-tidens invigning om man vill. Och sen så är det stora race vid 4-tiden. Då får vi se hur många omstarter det krävs.
Alltså jag tycker jag älskar många sporter. Men du, Bengt, alltså. Jag ibland funderar, trav är en av dem, eller hur?
Mm. Oh ja, det är sen Ego Boys dagar, hästen på 1970-talet, folkets häst, en ikon inom travsporten. Uppvuxen den hästen alltså, bara någon kilometer från mig själv i Orsa. Mm. Därför så. Där sattes nog ett frö.
Ingmar Olofsson.
Så är det.
Som tränade hästen.
För jag har tänkt på det att det är ju så otroligt många sporter som du har bevakat. Bengt, nu när vi närmar oss slutet på det här avsnittet så tycker jag det är värt att bara stanna till vid det. Mm. Apropå din självklara position där när du delar ut Jerringpriset. Jag menar, vad pratar vi om? Du har ett bubblande fotbollsintresse mitt i alltihopa, vet jag. Friidrotten har vi kört tillsammans, många mästerskap, du och jag tillsammans ju. Men så har vi ju längdskidåkningen, det är skidskyttet, ja, det är orienteringen.
Orienteringen också.
Ja. Vad har vi mer?
Åtminstone en gång har jag varit på ett lerigt, förbannat lerigt novemberkåsan också.
Just det. Men du är liksom tennisvän?
Verkligen. Jag har rest till samtliga Grand Slam-turneringar. Ja. 2 i jobbet i Paris och Wimbledon. Och så 2 privat också, US Open och Australian Open. Så att man får ju anstränga sig och liksom lägga en del pengar på saker och försumma någonting annat.
Vi har känt varandra 1988. Och jag har icke hört dig använda ett sånt kraftuttryck som kring den leriga novemberkåsan någonsin när du sa förbannat lerigt.
Men det fanns mycket charm också i natten.
Ja, nu känner jag igen dig.
Utanför Enköping.
Ja, och apropå kraftuttryck, ställer du en fråga till om det där, då kommer jag inte tillbaka.
Ja, men det var ganska nyss.
Vem sa det?
Julia Simon, fransyskan.
Till dig!
Så var det. Det brände till ordentligt
då
i skidskyttet.
Då smällde du till även i min sms-box här. Hur kan någon attackera Bengt Skött på det här sättet? Berätta vad det där var. Det stod ju, det var ju rubriker i tidningarna.
Ja, men det var så i intervjuzonen härom veckan i Ropolding att Julia Simon, en av de största kvinnliga stjärnorna i skidskytte, hon hade den dagen slagit till igen med en stor framgång. Men bakom sig har hon är fortfarande invecklad i en schism, en som har blivit en rättssak i Frankrike, nämligen att hon anklagas för att ha svindlat pengar, ägnat sig åt att med en lagkamrats kreditkort shoppat loss ordentligt. Det talas om mellan 20 000 och 30 000 kronor.
Oj. Det är grovt bedrägeri det, om det hade varit i Sverige.
Ja, det här är utreds och det är fortfarande turer som... Vi förde saken på tal när det var världscuppremiär med Julia Simon själv. Men nu kände jag där i Tyskland härom veckan att det var läge att fråga lite grann kring hur det där har utvecklats, hur det har gått här under säsongen att samarbeta med Justine Bressans-Boucher, som är den som blev offer, så att säga, enligt anklagelserna. Offer i den här svindlerifrågan. Och när jag förde det på tal så brände det till. Det ville hon definitivt inte prata om.
Då fick hon något svart i blicken, eller?
Ja, det fick hon.
Rätt många skulle undvika ämnet, ja.
Exakt. Mm. Av egentligen konflikträdsla, kan man säga, va? Att man ibland...
Till saken hör att jag hade pratat om idrott. Jag hade pratat skidskytte. Jag hade imponerat tidigare intervjuer.
Du inledde inte med det här?
Nej, definitivt inte. Det här var liksom sista... tiondelen av intervjun, kan man säga. Jag är olyckan, olyckan. Obi-dobi-dobi-dobi-dobi-dobi-dobi-lyckan. Krasch och banglyckan, gnissel och panglyckan. Så akta er för mig, annars händer en grej. Olyckspåsen i sporthuset.
Låt oss i det sammanhanget få meddela att den här veckans olycka inte har landat särskilt bra. Vi har gjort en tavla helt enkelt.
Vilken tavla?
Det stod nämligen tavlor på olyckspåse och kärlekspåse. Vi använde olyckspåsen förra veckan, drog en lott som det stod tavla på. Eller förlåt, tavlor, det var plural. Och vi har helt enkelt inte kunnat enas om, för en tavla är ju, jag menar, en Rembrandt, en Picasso, en Carl Lars, det är ju otroligt härliga grejer.
Ja, vi måste vända oss till språkvården. Alltså, hur kom ordet tavla till?
Jag har bara i negativt sammanhang är det ju så. Alltså, och vilken tavla! Alltså,
eller, visst är det konstigt?
Jag fattar ingenting heller.
Exakt, och därför har vi sagt att vi måste reda ut vad vi verkligen menar med detta och få skjuta på ärendet en hel vecka. Ja,
möjligt att vi ska använda till att vi ska byta det faktiskt till tabbe. För det är också så att tavla, visst tänker man nästan bara på målvakter, är det talat. Målvaktstavla.
Mm. Att det blir ju så kännbart, det blir så...
Jo, men tydligt. Använder man det ens när det inte handlar om målvakter?
Därför, gott folk, så är ärendet för tillfället bordlagt.
Ja, men och nu får vi... Nu kliver ju... Nu är det dags för en ny fanfar, eller? Vi sitter ju i sviten.
Rum 801 på Clarion Sign. Och framförallt maestro David Wiklund, välkommen in. Vi gratulerade med en fanfar förra veckan redan, men nu är du här personligen.
Och det var faktiskt första gången jag fick en fanfar, tror jag, i hela mitt liv. Så tusen tack.
General manager.
Ja.
För Clarion Sign. Och inte bara det. Du har ju då blivit utsedd till hela hotellkedjans i konkurrens med över 220-230 andra hotell.
230 plus.
230 plus som den främsta främsta bossen helt enkelt.
Mm. Ja, och årets general manager.
Beskriv ditt ledarskap som du tror är avgörande för betydelsen framgång.
Jag tror att man måste vara inkluderande, man måste vara autentisk. Det är nog det absolut viktigaste.
Och hur är man när man är autentisk?
Man är sig själv. Alltså att gå på ledarskapskurser och det finns en massa hittepå. Det finns en massa hjälpmedel som man kan ta till och använda sig av. Men är man inte sig själv så blir man ju synad väldigt, väldigt fort. Man omger sig med de bästa och de ser igenom dig på en gång. Mm.
Det var ju speciellt att det blev just på den blivande Strawberry Arena, ja, som du fick ta emot priset. Utav, var det av Big Boss själv eller?
Ja, det var vår koncernchef som heter Torge Silstedt, men så det var inte vår ägare.
Nej,
men han delar inte ut det mest återvärdet.
Men jag såg att du stod och kramades med ägaren.
Ja, men det gjorde jag. Ja, men han är kramgod. Han är ganska framåt får man ju säga. Och Strawberry Arena, vilken grej.
Ja, men vilket buzz det blivit runt det här. Ja, hur sammanfattar du senaste veckorna? För det blev ju på sociala medier, så blev det ju ett enormt, det var ju många som, det var hån och det var skämt.
Ja, vi i sporthus också. Ja,
precis. Ja. Och det är det ju. Men vi har gjort en varumärkesresa där vi var tidigare Nordic Choice Hotels och är numera samlade in det under namnet Strawberry. Och att ha nationalarenan och få namnge den under 10 år framåt, minst 10 år framåt i alla fall.
När är namnbytet? Det...
Jag tror att det är 12 juli.
Okej. Okay.
Mm. Ja. Hur är det med priser på jordgubbar då? Nej, men Strawberry, jag fattar inte det. Men det syns ju inte någonting som liknar vid någon jordgubbe här när man går in på Clarion Sign vid Norra Bantorg. Jag sneglar faktiskt idag när jag gled förbi här och parkerade i PU. Det ligger precis intill. Det är perfekt. Finns elladdning också, ingår i priset. Det är bra. Det gillar jag. Men jag fattar inte. Varför är ni inte jordgubbar allihopa?
Innan det så hette vi Nordic Choice Hotel, så du såg ju inte det heller. Då. Men så nu det är moderbolaget heter Strawberry, och sen så heter jag då fortfarande Clarion Hotel Sign och ber att få återkomma.
Ja, för kommer det fortsätta heta det? Det är det som är frågan. Vad säger Stordalen?
Ja, det är ju det som är frågan.
Ja. Är det en kamp mellan dig och Stordalen?
Nej, det skulle jag inte kalla det. Ja, men det är det som är frågan.
Ja. Men du, när vi ändå har dig där med din... Ja, du är alltid på dig ditt Luleå Hockey, märker din pin där. Det har ju varit en av de stora samtalsämnena på senaste tid har ju varit det med stjärnan Mario Kempe.
Verkligen.
Som värvades inför den här säsongen, men som inte finns kvar i klubben. Eller ge en översiktsbild vad det är som har hänt egentligen. Det kom in en intervju precis nu när vi sitter här i Aftonbladet med honom.
Ja, Thomas Rums i Aftonbladet, ja.
Men jag fick höra faktiskt när jag var uppe och firade jul i Luleå på hallen när vi satt att Mario Kempe vill inte vara med. Och att det var väldigt dålig stämning då i laget, såklart, även om det är en av de bärande spelarna som inte vill delta. Ja, det var ju, alltså han var ju tänkt att vara en bärande spelare för klubben, och jag tycker väl inte att det där har skötts så bra från hans sida.
Okay.
Jag tycker däremot att klubben gjorde det bra, som mer eller mindre sa okej, men du får sitta resten av säsongen om inte vi får pröjs för det vi har lagt ner.
Men samtidigt verkar i den här artikeln då, intervjun, så pratar han ju om psykisk ohälsa och så, va?
Ja, han gör det.
Och att det är det som ska vara en anledning till att det har blivit som det har blivit.
Ja, och det är ju tråkigt att det är så. Och då har dels då haft en knäskada att rehabilitera som Luleå chansade på, och sen så kanske annan underliggande problematik. Och den är ju, det är svårt. Det är svårt att säga någonting om. Men har man de symptomen så ska man ju då, som arbetstagare, försöka bli sjukskriven. Jag har ju svårt att säga att en läkare bara skriver ut medicin och sen låter det gå på.
Mm. Om någon undrar över... Det var väldigt dialektalt tydligt att David har en koppling till norra delen av landet när man firar jul på hallen. Då vill jag vara tydlig med att säga att det är dialektalt. Det var inte en fysisk placering på ishallstaket. Nej, men man är på hallen. Men det som imponerar när vi snackar Luleå, det är ju faktiskt, det är ju en bit till Skåne från Norrbotten. Jag vill bara säga det. Och även om det finns många som håller på Luleå runt hela riket, visst måste det noteras att Luleå Hockey har smällfullt på sin bortaläktare oavsett var i Skåne man lirar. Ja, både Ängelholm och Malmö nämligen.
Torsdagens match mot Rögle, fullsmetat, och sen lördagens fullt. Och otroligt häftigt.
Ja, men visst, bortaföljet är utropstecknet, och nästan varje gång alltså. Det måste vara en beläggning på 96-97%.
Jag tror
nästan,
det är ännu högre.
Ännu högre, ja. Det är 6150. Det spelar ingen roll om klubben har förlorat x antal matcher eller det är protestbanderoller och skuggan är dålig och bulan borde gå och det är dåligt väder och det är minusgrad. Det är till och med minusgrader i Stockholm. Då blir vi förbannade att de har lika kallt som vi. Men likförbaskat fullt,
och det är ju frågan då. Man har ju ett stöd som är bättre än vad man kanske har presterat på isen.
Definitivt.
Så kan man väl säga, och ja, generellt sett.
Det är SM-guld! Det är SM-guld! Det är SM-guld! Då blir det jul med livet, livet! Det är Luleå, då är det
Då är vi klara för idag, va? Tack David för att vi fick vara...
Man vill ju veta om Petter Stordalen har gått på David Wiklund och sagt det att vi vill ha ett långtidskontrakt med dig här och inte bara en anställning, eller hur funkar det?
Ja, vi har ett gott samarbete.
Ja, det är bra. Det är bra.
Tack för att vi fick vara i sviten här och spela in.
Tack ska ni ha.
Och, ja, och tack Bengt Skött för att du var med återigen. Och,
det var jättekul. Mm. Jättekul.
Och ska du få... plocka fram en avslutande låt. Vi har ju alltid supportersånger. Hör av er. Sportersupodcast.se, vår hemsida och våra sociala medier. Tryck på med fler önskemål. Vi har ju spelat rätt många låtar vid det här laget som kopplar till idrott, supportersånger, mästerskapslåtar och så vidare.
Kör mot Augusto.
Det blir Tottenham. Tottenham Hotspur.
Ja. Det är ditt lag, eller?
Ja, så är det sen. Jag är född 1965 och blev liksom absorberad tidigt. Det här var ju under Tipsextra-epoken. Av Tottenham. Det var ju ett gulligt namn kan man tycka som liten parvel. Sen spelade de i en väldigt stilren vit tröja och dräkt. Och så hade de var väl först, de var en pionjärklubb när det gäller att värva spelare från utlandet i form av till och med argentinska skönlirare som framförallt Osvaldo Ardiles. Ja, en kreatör på mitten. Mm. Vilken gentleman och vilken resning, vilken pondus. Det blev jag väldigt fångad av. Det gör ingenting att de aldrig vann Premier League. Det har de aldrig gjort under min livstid. Eller engelska ligan som vi sa på den tiden. Det gjorde de senast 1961. Jag nöjde mig med några FA Cup-pokaler. Då blev det jubel hemma i Orsa-soffan kan jag säga. FA Cup-finaler med ja, tre stycken där under min barndom.
Kommer du ihåg Steve Archibald eller?
Ja, absolut.
Mm, bra lirare. Ja. Men nu, en av stjärnorna är ju svensk.
Det är en Kulusevski, ja. Mm. Belönad med guldbollen.
Ja, men ja, precis. Jag tror inte vi har pratat om det. Det kom mitt emellan några poddinspelningar. Kulusevski, alltså guldbollen.
Och diamantbollen.
Elin Rubensson.
Just det.
Som var riktigt bra under VM. Så, men kan vi inte ta den här? Vad tror du om den? Det finns ju en speciell Kulusevski-ramsa som dessutom är såklart ABBA-kopplad. Ja,
vill jag ju ändå säga att när det gäller derbyn i norra London så ligger mina sympatier inte just
värsta
på White Hart Lane.
Det har vi pratat mycket om genom decennier.
Snarare på Highbury. Men jag accepterar definitivt valet av hyllning till i det här fallet och guldbollen vinnare.
Ja, men du är klara. Vi hörs igen om en vecka i sporthuset och Bengt, hälsa prinsen. Min lookalike.
Ja, verkligen.
Ja, det gör ni är ju verkligen lika. Kan man boka det här rummet till nästa vecka också eller vad gäller?
Ja, det är klart. Ja. Då kommer Fjällström förresten. Vi börjar bearbeta David direkt. Aha. Efteråt här. Eller om vi ska ringa direkt till Stordalen. Nej, vi kör David.
Ni är välkomna då också.
Tack för idag.
Vi hörs om en vecka. Hej då.
Hej.
Hej då.
Huset produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg. På webben sporthusetpodcast.se. Jinglar gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Oman, Jonas Jonasson och Albin Blomgren. Hörs nästa vecka. Jippi!
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.